med goda tider. Man menar tider som gått, tiden lider. Och vi har brått, vi framåt heja, men stannar mitt i ett språng för att säga: det var en gång. Det värmer och det klär en man att vara kär, när man är mer kar för amors hatt. Man tröstar sig med att det var en gång en Casanova. I skolan jag blev kallad till, varenda flicka jag såg, jag lova, med henne sova, karriärade fi. Ach, det var skryt, jag gick tillsammans helt oskuldsfullt med Ann-Marie. Vår hallonsaft drack vi ur hos mamman, mens jag för flamman drog poesi. Ja, det var då det, i alla vrår, man växlar ringar av tagelhår. Det var en gång. Nu är hon gift med en herr Leja, är rik och fet och har salong. Och hon är mor till en fager Leja, som snart ska säga: det var en gång. När vi blir gamla och sitta som mor och farn för att samla för våra barn om gamla tider, så löjligt goda så att man bestrider det med ett skratt. Prinsessan Snövit glöms när det vid brasan dröms om trollet Gluff Gluff, staten, en despot som babybilar åt. Det var en gång när bil man hade, fast man bak örat ej var torr. Sin växel in man i trean lade, så att det sade i lådan skorr. Då satt ej var grossör och skumpa på en hoj av stål i anledsvetten. Och fru grossörskans subtila rumpa låg som en pumpa i rosigt fett. Ja, det var då det rätt ofta satt din fader inne som föll vid ratt. Det var en gång när fjädrar rök på bondens pulla, till vägen var fast tom för trång, men tank och förare lika fulla i diket rulla. Det var en gång. Melodin är av Charles Trenet. Och den franska texten är Ménil Montand, Trenet som Maurice Chevaliers tjusiga visa. Den svenska upplagan förekom i dessa virriga tider, som den andra upplagan av dessa ridderliga tider döptes till. Titeln nummer 2 passade onekligen bättre till förhållandena i världen innan det andra världskriget kommit igång på allvar. Tyskar och fransmän lurpassade på varandra på varsin sida av Maginot-linjen, som mer och mer började verka ett törnrosaslott. Och revyskalderna hängav sig åt idyllen och plockade rosor där inga rosor fanns. Var gång jag för första gången blir förtjust, jag min kärlek ej förklarar, med att ramla ned för hennes fotbordus, det gör bara dumma karar. Jag går in och plockar en bukett i herr Spångbergs blomster och fönster, och jag sätter ihop den på så sätt att den får passionens mönster. Du är som en ros, min lilla amor, som liljan så vit är själen den veka, min representant. Pionen betror att skildra din charm är ord allt för bleka. Att jag vill försörja fru och barn förstår du strax, när du i buketten finner fyra veteax. Att blommorna är så lösa som stunden betyder att du ej ska känna dig bunden. Bertil Malmberg diktade om gulden pan med en sällsynt klang i orden. Sen hos vänner Grens har blivit slottskaplan, kom han hastigt ned på jorden. Nyligen han fyllde 50 år i en ganska kräftröd vänkrets. En försenad blombukett han får av en vän i hanses pennkrets. Du är som en ros, min lilla amor, i Gullvivors ring, i Häringehage. En grann Marguerite är så som en mor, när skalden får lust att fråga sin krage. Ska jag svara ja till Stolpes och herr Böckmans krux? Ska jag bo i slott med Rembrandt och Electrolux och gå ut varje kväll i parken med hunden och vara som en ros i ett knapphål så bunden? med min effektiva lilla trädgårdssax. Ja, med lite högre sträckor, det jag tycker absolut det är så dags. Jag en blomma överräcker till fru Else Klen som sin epok vill från drivhusluften rensa. Men fru statsrådinnans blomsterspråk får jag svårt att överglänsa. Du är som en ros, min lilla amor, som slingrar sig kring det asociala bland maskrosor som i dikena gror. En vallmo du är i rödaste gala. I ormbunkar bäddar jag en tistelblom i skärt som på gröna ön har vecklat ut sig litterärt. Med ditt företal, buketten på stunden, hos Bonniers blir både häftad och bunden. Du är som en ros, min lilla amour. Du är som en ros, min lilla amour. Om Else Klen fick en ros för varje gång hennes namn nämnts på en revyscen i kupletter och dialog, så skulle den charmanta damen kunna öppna handelsträdgård och börja konkurrera med Harlems tulpanodlingar. Du är som en ros heter på franska Moses Jolie och är även den komponerad av Charles René. Det blommade ymnigt kring taggtrådstängslen i krigets tveksamma skugga. Revyförfattaren arbetade även han med blomster och plåt. Det senare materialet var stoffet i en sketch som utspelades på medeltidvals herrskrädderi. Och scenen föreställde en smedja där rustningar, brynjor och visir tillverkades. Erik Abrahamsson spelade en korsriddare som skulle ut på korståg och gärna ville ha lite välsittande rustningar med sig av olika modeller. Han diskuterade med tillskärn om rustningen skulle vara enkel eller dubbelknäppt. Nya mått måste tas till väpnaren som han skickat en månad tidigare med måtten hade stupat vid Bråvalla. Illa rustad som han var. Ja, de där konfektionsrustningarna är ingenting att lita på, ansåg tillskäraren. Aldrig är det annat än korståg, fortsatte han. Har inte herr korsriddaren omvänt alla kättare vid det här laget? Nej, sade korsriddaren, dess bättre finns det många i livet ännu. Hur skulle jag annars kunna betala mina skräddarräkningar? Den bistre riddaren hade sin joviala dag. Korsriddaren tog hastigt avsked, upptagen som han var, för han hade lovat att komma på en avrättning med ölsupa hos riddare Johan av Krogrond 5. Herr Medeltidvall suckade och kom att tänka på att han inte var med på en avrättning sen kommendörkapten Horn skrev tåget över Bält. Skräddarläringen Jesper passade på att tala om att det skulle bli häxbål på Brunkebergsåsen vid midnatt och undrade om inte han kunde få ledigt och gå dit. Ja, du tänker inte på annat än nöjen, sa Jesper. I söndags var du på både 7 och 9 tortyrerna och ikväll vill du gå på häxbål. Ungdomens nöjeslystnad är beklaglig. Lärlingen Jesper urskuldade sig med att i afton var 2 häxor från Hollywood som skulle bestiga bålet. Ja, det vill jag hoppas av Medeltidvall. Det skulle inte falla mig in att gå och se en svensk häxa brännas. Ja, det här ska jag kanske inte uppta lyssnarna längre med. Den här sketchen följer egentligen med ett ordentligt plåtskrammel på premiären, men skadorna bucklades ut så småningom och i fortsättningen väckte den en hel del munterhet utav situationskomisk art. Det är kanske inte så mycket att relatera i radio. Och så är vi åter tillbaka i den skenbara idyllen. Melodin heter den här gången Penniserenaden eller Sissi, så det splitter i naturen. Jag igår tog en höstlig promenad på grönsakstorget. I en hög gula löv en kråka till en gråsparv sa sitt, 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 så det spritter i naturen. Sitt, 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 det är vår luft över stan. Karlfeldts vår som det svaga kalla höst är nog en sur en, men i år är den blå som vännerbomska skaldens kran. Si, 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 så det splitter i varvitter. Si, 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 där går bök och köper lök. Jag vill inte trots höstliga vårkänslor någon bedraga, men igår såg jag faktiskt en fjäril sig svinga på Haga. Jag, min vän, Clemens Åfeldt mötte, klädd ut i bonjuren. Och när han fick se mig så svor han till Aristofan. Sissi, si, så det splitter i naturen. Sissi, si, det är vår luft över stan. Vi till koppartälten går och ser hösten leka vår. Jag stack ned häromdagen till Göteborg och Londons lorder gick omkring ut i golfdräkt mitt på förmiddagen och sa si, 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 så det splitter i naturen. Si, 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 det är vår luft över stan. Stans charmör herr Pineus hade gubbat upp frisyren med en hatt från Bond Street och Konrad sjöng som guden Pan. Si, 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 så det splitter i var sweeter. Si, 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 glöm den kjol som föll i fjol. Ut på Långedrag har man förstås slutat upp med att bada. Men för var dag blir det varmare luft mellan Kolle och Ada. Segerstedt promenerar i allén och auguren smålir hult när hans hund gör Hitlerhälsning mot en gran. Sitt, sitt, så det spritter i naturen. Si, 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 det är vår luft över stan. Vi imorgon säkert får ett idag om än en vår. Torgny Segerstedt var väl en av de bästa tillgångarna i den andliga upplysningen som var så på modet i Sverige 1940. Det var kanske inte den slags upplysning regeringen önskade sprida, men den hade många öron, inte minst i Tyskland, där Handelstidningen var den första svenska tidningen som förbjöds. Segerstedt kommenterade åtgärder med dessa stolta ord: Handelstidningen är förbjuden i Tyskland. Det är den enda hedersbevisning som vi kan ta emot av den regeringen. Den officiella andliga upprustningen hade däremot en olycklig likhet med den kufiska propagandafiguren en svensk tiger. I en något surrealistisk sketch skämtades med denna nya form för upprustning på så sätt att en hedervärd slakteributik av den andliga upprustningschefen rekvirerades för statens behov. Det var en parallell till militärmyndigheternas rekvirerande av samlingslokaler och teatrar när landstormen inkallades. Slaktarmästare Karlsson i den här sketchen hade ingenting emot arrangemanget. Han sålde lika gärna en meter böcker som en meter stångkorv, sa han. Hans biträde ansåg förstås att bokhandeln passade bättre för oxkött än för Oxford, men Karlsson ansåg att den andliga upprustningen föder sin man om man är förståndig och har de rätta förbindelserna. Full hamstringspanik hade naturligtvis utbrutit i och med att myndigheterna ransonerade rikets bokprodukter. Kön utanför bokhandeln var lång och man använde sig av det mest krystade svepsked för att få köpa böcker. En hamstringshyena ville ha allt av Selma Lagerlöf, men hon uppmanades att vända sig till någon annans livsmedel. Kan jag åtminstone inte få köpa körkarlen, undrade hyenan. Det skulle allt smaka, dessa bokhandlar, i dessa bensinbristens dagar. Ge damen karlavagnen, sa bokhandlaren, för att bli av med henne, och biträdet vägde upp och fann att den vägde för 12,75. En ilsken herre som ville köpa Shakespeares samlade verk fick en lektion i medborgaranda. En ensam människa glufsar inte i sig Shakespeares samlade verk när övriga medborgare sitter och halvsvälter vid råd till fruar av fröknar eller prinsessornas kokbok. Och så tillade han med något sordinerad röst: men om han köper 10 exemplar av Europas karta och 5 stycken almanack för alla, så ska han få köpa Hamlet och muntra fruarna i Windsor, och kanske köpmannen i Venedig nästa månad, när den värsta andligheten har lagt sig. Nästa kund attackerade det oskuldsfulla biträdet och sa: jag vill göra er uppmärksam på, min unge man, att jag är bibliofil. Ja, det är ju alltid tråkigt när man inte får vara frisk. Och ni tycks ha svårt att höra. Jag är bibliofil. Ja, biblarna är tyvärr slut. Är biblarna slut, kommer det från en fromgumma.
Jag måste få köpa en bibel. Bokhandlaren själv ingriper. Finns det bibelkort? Jaha, varsågod. Vad ser jag? Frun tog ju ut ett nytt testament i förra veckan. Och en psalmbok så sent som igår. Hamstrar frun? Nej, men jag har skänkt bort. Ja, då får frun vända sig till pastorsexpeditionen för att få ett bibellöshetsintyg. Sen ska ärendet gå till landshövdingen för Stockholms län. Och sedan till ärkebiskopen som antagligen ligger på ärendet en 14 dagar. Ligger han? Jaha, på ärendet. Alltså på ärendet. Vad annars? Trodde frun han låg på ägg. Adlig dam skyndar in. Kan jag få almanackan och gåta och adelskalendern? Får jag besvära i konservavdelningen? Jag kan inte hitta Puckas bok, klagar biträdet. Ja, det är inte meningen heller att du ska hitta den, säger bokhandlaren och går till kylskåpet och tar fram ett exemplar. Nästa kund. Jag vill ha Böllens kokbok. Slut. Har ni ingenting annat om mat? Jo, vi har Torgny Segerstedts samlade fläskben. Har ni något av Albert Engström? Albert Engström säljs bara på motbok. Varsågod, jag har motbok. Ja, men han har ju tagit ut sina fyra delar. Ja, men kan man inte få extra tilldelning? Nej, men om han köper två exemplar av Knut Hamsuns Svält utan att läsa dem så kan saken ordnas. Förbannade mattvång, kunden ut. Det är en dam här som tycker att Sven Edin är för tjock. Ja, den åsikten är inte damen ensam om. Vad väger han? 22 kilo och 7 hektar. Ja, det är väl med att ordna det. Ja, och förord. En i butiken välsedd dam i minkpäls föreslår diskret att hon ska få köpa något av Agnes von Krusenstjerna. Agnes von Krusenstjerna var det, säger bokhandlaren beskäftigt och tar fram en stor ostkupa. Ur denna plockar han ämt fram varan, väl inlindad i stanjolpapper och avtäcker ett läckert band, halvfranskt. Ja, är det porten vid Johannes så betalar jag vad som helst, säger en annan dam antrutet. Ja, det är gott och väl, säger bokhandlaren, men vi kan inte sälja hela boken. En sån här godbit måste styckas på ett rättvist sätt. Jag har redan lovat bort början och slutet till en annan kund. Början och slutet, då vill jag inte ha något. Ja, men mittbitarna är de bästa, damen. Jag ska ta ett par riktigt läckra bitar ur själva innanlåret, så att säga. Här flabbar biträdet till och säger att han liksom får en vision av att han är tillbaka i köttaffären igen. Ja, den visionen är inte svår att få, säger bokhandlaren, när man handlar med modern litteratur. Här är en kund som frågar om vi delar på Hammenhög. Ja, Hammenhög har jag aldrig drömt att man kan sälja annat än per hektar. Biträdet tar ner Hammenhög från en köttkrok där han hänger vid sidan av Alice Lyckes och Ivar Lo. Ja, nu är jag redan den andliga upprustningen och står lyssnarna upp i öronen så jag tar ett hopp till slutet där en dam överraskas med att ha rustat upp sig andligt in på bara kroppen. Polisen som avslöjat henne finner att orsaken till denna hamstring är ett tal som Arthur Engberg hållit och regeringens vägnar. I talet försäkrades att det fanns litteratur för flera år framåt och att ingen skulle bli boklös. Vår andliga upprustning är god, sa Arthur. Dagen därpå började hela det lojala svenska folket att hämta böcker. Hur kunde Engberg vara så opsykologisk, säger polisen. Det oskuldsfulla biträdet finner den förlösande förklaringen. Han är naturligtvis köpt av Bonniers. Ridå. Köpta av Bonniers har vi väl varit lite var. Om vi inte är det fortfarande. Man kan säga som gumman som fick höra att Torgny Segerstedt var köpt av judarna. Konstigt att han behöver sälja sig den käcka karn. Men har de köpt den, då har de Jagu i mig gjort en god affär. Trots den andliga upprustningen bröt kriget ut. Danmark ockuperade som bekant den 9 april. När vi spelade på Folkan i Göteborg. Vårt bidrag till stärkandet av nationens moral var en final där alla de nordiska staterna var representerade. Ett flaggfritt Stockholm bildade den festliga bakgrunden för Mälardrottningen och hennes hov. Såg av mottagning för Danmark och Norge. Else Jarlback cyklade in som Danmarks representant. Och Keter Olsen kom på skidor som Norges. I livliga rytmer prisades glädjen i det fria Norden. Som i ett enda våldsamt ryck upphört att vara fritt. Den kväll då tyskarnas intåg i Danmark och Norge var känt fick ett särdeles förlopp. Vi ville behålla finalen som den var skriven. Men med försök att lägga in något nytt i tonfallet. Så att säga, något som skulle likna trots och protest hoppades vi. Men det var inte lätt att skölja något trots i det incyklande och inskidande primadonnernas stämmor. De brast helt enkelt i gråt istället för att protestera. Och det var ju en protest så god som någon annan. Finalen blev patetisk. Hela truppen storkött och det gjorde publiken med. En revyfinal som gör gråtsuccé är inte helt vanlig. Men det var ju inte omständigheterna heller. Undra på att revyn stramade upp sig så småningom och la sig till med nya tonfall. 4 månader sedan, senare kom premiären på Guldregn. En revy som handlade om Plutus, guldets gud som tömde sitt ymnighetshorn över Aten. En utförligare berättelse vågar jag kanske fresta vid det nästa följetongsavsnitt. I denna revy spelade jag teaterdirektör Tespis och i en av mina entréer sjöng jag denna melodiösa visa Lite guldregn över stan, melodi av Kai Norman Andersen.
Tespis giver här med fan i dramatik. Här ska spelas lyxrevy, man är väl rik. I herr Danilos sko, glömska av lolo fro fro. Dansar jag till guldförgyllda lutorna med de ganska fallna små valutorna. De har i sin väst en ömre gest som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Undra på att man blir knäppt om man av lite guldregn över stan. Med pesetas och med lyra och med frangen vill jag svira. Jag har gått och blivit rått om man av lite guldregn över stan. Bedårande rubel, du föll under jubel från kronan och pundet. Vi regnade på sitt, vi droppade ut i Norrström. Sköna dollar, kyskhetsbältet har du fått av rosevälte. När du faller blir det samme fan lite guldregn över stan. Häromdagen en resande för mig beskrev hur en ung spartan som gömt en silverräv under sin mantel lätt uthärda bestens bett tills han följde döende på Cecils bar. Rävarna man mera bakom örat har. Vår jeunesse doré av det slaget som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Som taxeras i en viss roman lite guldregn över stan. Dessa tidiga roer hålla sig med Danaer som tar mot på sin ottoman lite guldregn över stan. Vår stockholmska Tarzan av morsan och farsan fått bil, det är klart det. Det regnade på hönan, droppade på kycklingen att se Tarzan och hans lampa på en tandemcykel trampa. Jag tycker varje gående spartan är lite guldregn över stan. Axel Wennergren, vår store donator, runt omkring i hela världen i dukt gnor. För att, som sist han sa, Sverige till nytta var. Om han ligger i en kalifornisk lund eller mittar abbor i Furusund, gör väl nix, vår vän i ändå den som ett rosenskimmer sprider över livets bistra tider. Varje ord han fällt i våra bland är lite guldregn över stan. På en sydavshö han hus har och om Robinson man krusar kommer det som sist en aeroplan lite guldregn över stan. När Bofors haft skottår han ger till små lottor ett tag över huvud. Det regnade på axel, droppar alltid fandar något på den högre societén som förstår att hålla sken. Ut i vacker hand och som är van vid lite guldregn över stan. Mellan dessa virriga tider och guldregn öppnade vi kokottskola på Folka med Sonja Wigert och Karin Schöjt som villiga elever. Själv spelade jag Greve de la Fermière, professor i fina seder. Jag hade skrivit några visor för den nyrenoverade L'École de Cocotte. Och en av dem blev en stor slager 4 år senare. Det var en visa som Lillebror Söderlund sjöng i spetsen för en gårdsorkester. Som alltså föreställningen började med. Och visan heter Under tak och som bor hopp och tro och amor. Duvan är kär, katterna slitas av marder. Från plastigall stiger en trall som en ballong mot marder. Under takåsen bor hopp och tro, amor. Först är kärleken trivs på ett vindskontor. med en stol och en säng och en kudde enfin, och ett bröd och en vinflaska tout est bien. I bois de boulogne séparer dricks det champis och på kanapéer. Utan mat och kemis sjungs det kärlekens pris under tacosarna i Paris. Från Place Clichy en melodi klingar ifrån positivet på karusellen dit man om kvällen går med det älskade vinet. Under tacosen bor hopp och trådamor, men när lindarnas blomdoft står i sitt flor går man ut på kampanj, det dricks billig champagne och i gathörnen äter man stekt kastanj vid en löksoppa chez Marianne. Sitta du far en granne vid granne mens kvarterets Maurice sjunger kärlekens pris under tacosarna i Paris. Luften den är tunn som bjär, rusig man blir av att andas. Himlen är blå, doft av Pernod med BB-blöjorna blandas. Under tacosen bor hopp och trådamor, för sig kärleken trivs på ett vinstkontor. Även hos Mär Katrin tittar kärleken in, där hon vänder sin pull på en rostig pin. Sackerkör känner vårluftens smärta, så hon öppnar sitt heliga hjärta för en brud på det vis som bott upp med en kis under tacosarna i Paris.
Originaltexten är Obald Lamour och melodin är fransk som det flesta i denna utsändning. För att göra den franska övervikten ännu pålitligare slutar jag dagens små små ord av kärlek med en trené-melodi till La Vie qui va toujours.
Jorden går runt trots att den bunt, statsmän försöker att stanna. Ur gamla värde, fall på ditt svärd, här ska du se på en annan. Du som var så värdig och tung, du har blivit nästan för ung. Din lymmel, du blir yngre dag för dag. I Genève och i Haag börjar det att gå åt skogen. Du sjönk ända ner till jugend, du är ett flaskbarn som ej bröst kan ta. Växer ej lika bra, karten den förblir omogen, yngre dag för dag. Låt oss bränna både Nietzsche och Kant och göra var pygmé till andlig gigant. Glädje tjut vi höja och vränga av kulturens tröja. Våra ledares behag, lyda snällt ålderns lag. Förståndet det går kring i blöja, yngre dag för dag. Jag har glömt bort allt vad jag lärt, ända från slaget vid Svolden. Jag inom kort glider legärt in i den farliga åldern. Alla tecken tyder därpå, visdomständer börjar jag få. Mitt härskap jag blir yngre dag för dag. 18 år snart är jag, håret det har slutat ramla. Tänderna har upphört skramla, fingerkrokar har jag börjat dra. Pulsen snår fort och bra, flickor har jag börjat samla. Yngre dag för dag. Jag som alltid varit ful som ett troll, jag som spelt den fula angångens roll, jag nu tar mig fan i Greeks, du var en svane. Men någon svane som vill jag inte dra vid alla. Allt hos mig från topp till plan är